Världens bästa poplåt. En del i vår säsong om true crime i musikhistorien. Kommer lite bonusmaterial efter låten, men det är helt okej att stänga av efter det. Världens bästa poplåt. Hej, Shabaloba, och välkomna till världens bästa poplåt. Jag är Nils Karlsson och idag ska jag prata om det märkligaste av alla musikaliska brottslighetsbrott jag någonsin stött på. Ett brott så infernaliskt listigt att det inte ens borde varit möjligt, givet fysikens lagar och rimlighetens gränser. Ändå måste vi resonera som Sherlock Holmes och tänka att när allt annat, allt som är omöjligt, rensats bort, så återstår bara sanningen, hur osannolik den än verkar. Kära jury, vi börjar i Manchester. Manchester är inte bara tyget, de där jeansen vi som blev mobbade hade på oss i lågstadiet, utan också en popmusikhistorisk ground zero. Det är inte bara en gång Manchester varit ursprunget, starten, den explosionsartade kreativa grunden för musikaliska revolutioner, eller inte bara musikaliska. Det var i Manchester Friedrich Engels hade sin fabrik. Det var i Manchester Karl Marx började studera hur mervärdet uppstod genom arbete, och det var från Manchester Marx flyttade delar av detta mervärde i Engels fabrik som skapade det till sina egna fickor för att kunna försörja sig och sin familj, medan han skrev böcker om att det är dumt att ta mervärdet från arbetarna. Det var i Manchester gärningsmännen i dagens mål började gärningsmanna. Det var i Manchester H.G. Wells kom på idén till tidsmaskinen, hans genombrottsbok, inspirerad både av fabrikernas rykande skorstenar och av ingenjörernas slavande med ritningar. För det företag som inte snabbast uppfann den ännu bättre maskinen gick under. Uppfinning på uppfinning såg han växa fram. På tåget tillbaks till London skrev Wells första utkastet till romanen Innovation, tidsresor och socialism. Det är den kortfattade beskrivningen av Wells bok och den kortfattade beskrivningen av det brott vi ska prata om. Häng med, vi börjar med att förstå brottsplatsen. Manchester var fram tills andra världskriget den stora tillväxtstaden i England. Industrierna pumpade ut förhållandevis konjunktursäkra varor och befolkningen växte. Visst, man hade sotlunga och män från arbetarklassen hade död i industriolycka som näst vanligaste dödsorsak. Men de hade i alla fall jobb, och jobba är trots allt det viktigaste i livet. I alla fall fram tills man dör av det. Eller ja, döden är såklart också en viktig händelse i ens liv, men det är ju inget man senare sitter och minns tillbaka på och pratar om som höjdpunkten liksom. Den bästa symfoniorkestern i England höll till i Manchester. Den lockade flottare gästdirigenter än vad Londons symfoniorkester gjorde. Operan höll världsklass. Men efter kriget började borgarklassen flytta till London eller ut från städerna till något house, a very big house in the country. Och när borgarna försvinner, försvinner också underlaget för finkulturen, eller det man kallar finkulturen. Arbetarnas kultur är inte mindre fin, men att sätta sig på operan och lyssna på någon skrikande snubbe med fjädrar på huvudet sjunga på italienska om att bruden borde trolla med hans flöjt är inte det första man tänker på efter att ha kommit hem från stålverket där man fått handen mosad i en maskin och tre arbetskamrater dött i fallolyckor. Nej, man gick på puben, man gick och dansade, man gick på fackets eller kyrkans kabaréer, och i Manchester tar den första brittiska folkmusikvågen fart, alltså modern folkmusik med jordnära texter om verklighet och fabriker. Störst på Manchesters folkmusikscen var Ewan McCall. Han lyckades få sina tre första singlar bannlysta av BBC, sina tre första LP-skivor bannlysta av BBC, och han fick ärkebiskopen själv att slå fast att det är lika bra att McCall är kommunist. För något himmelrike väntar honom ändå inte. Hans fjärde singel, Dirty Old Town, blev i alla fall både spelad på radio och en jättehit och enormt betydelsefull för en hel mängd artister efter honom. Dels har den en melodi som är oemotståndlig, men texten, det här var innan texter fick vara hur naket eländiga som helst och när tvetydigheter fortfarande skulle vara väl dolda, är brutal arbetarklass rätt i ansiktet. Känslor som kärlek och hat och lust och revolution utan omsvep, visst. Den bär sin marxism tydligt. McCall satt i kommunistiska partiets styrelse, men bra är den då. Han följde upp den med The Ballad of Stalin, som kanske inte är världens mest välnyanserade beskrivning av den sovjetiska diktatorn. Dirty Old Town sjunger han här tillsammans med sin fru, Peggy Seeger.
I found my love by the gasworks cross. Dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town.
Heard a siren from the dark.
Dirty old town, dirty old town. Clouds adrifting across the moon. Cats are prowling on the beach. Spring's a girl in the street. At night, dirty old town, dirty old town. Sharp axe, shining steel, tempered in the fire. We'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town.
Mighty man, and a mighty man was he. He led the Soviet people on the road to victory. All through the revolution, he fought at Lenin's side, and they made a combination till the day that Lenin died. He said, come on, you people, we must work with brain and hand. And then one day the Nazis came into the Soviet land. They plundered to the Volga, to Stalingrad, and then Joe Stalin said, come on, me boys, and kick them out again. Oh, Stalin was a southerner in Georgia, he was born where the orange.
1959 har Manchester i mångt och mycket gått åt helvete. Arbetslösheten växer, fattigdomen växer och med det växer också behovet av rock'n'roll och uppror. Johnny and the Moondog spelar på en lokal talangjakt, går vidare till final nästa vecka, men eftersom de bor i Liverpool har de inte råd att komma tillbaka och vinna. Istället får de sura i Pauls kök och göra om sig till The Beatles och nå viss framgång med det konceptet, får man ändå säga. 3 år senare kan de till exempel komma tillbaka till Manchester och spela förband till Manchesters näst mest populära band, The Hollies, och till det absolut mest populära bandet i nordvästra England, Manchesters Freddie and and the Dreamers. 1962 var Freddie and the Dreamers orimligt populära, i alla fall om man bara lyssnar på musiken, som förvisso är före sin tid. Man hör att The Beatles lyssnat på dem, men de var något helt nytt. De var arbetarungar, de var självlärda, de var inga agitatorer eller särskilt politiska för det. Nej, de sysslade inte med folkmusikens intellektuella övningar och analyser av produktionsförhållanden. Nej, vad Freddie gjorde var att släppa loss totalt och dansa. Visa oss att vi kan dansa. De kanske kan ta jobben från oss, men de kan fan inte ta musiken och dansen. Freddie and the Dreamers gjorde performancekonst av konserterna, synkroniserat vansinne, dikter upplästa baklänges, publik som fick komma upp på scenen, få frågan: vilket instrument är du absolut sämst på? Varsågod, du spelar den här låten på det du är sämst på. En annan sak Freddie and the Dreamers gjorde, som i stort sett ingen gjorde före dem, var att de skrev sina egna låtar. Inget popband skrev sina egna låtar. Det gick ju inte, fattar man ju. Men det fattade inte Freddie Garrity, så det gjorde han ändå. I England var de som störst 1962, men i USA låg de etta på Billboard-listan 1965 med en låt inspelad 1962. De sålde som nästa The Beatles, även om det faktiskt var The Beatles som var nästa The Dreamers, och The Dreamers fanns inte ens 1965. Telling You Now från Freddie and the Dreamers från Manchester. Det är något med staden, något subversivt, något som väcker något primalt inuti oss och får oss att knyta våra nävar och rasande och utan framgång vråla mot systemen och murarna och skorstenarna. Manchester var fortfarande center för folkmusik på de brittiska öarna, och 1966 har de en festival och dit kommer Bob Dylan och han ska spela in liveskiva, men så pluggar han in en elgitarr i en jävla förstärkare och publiken skriker Judas. Klassiskt rock'n'roll ögonblick. Den som kan flytta från staden, London calling som alltid, men alla kan inte. Några blir kvar med gitarrer och drömmar. 1972 krymper stadens befolkning för första gången sedan medeltiden. Avflyttningen gjorde att många band behöver slå ihop sig med andra band för att ens ha musiker nog att spela för den alltjämt intresserade danspubliken. Ett av de band som uppstod av nödvändighet var 10cc. Två band blev ett. Killarna kände knappt varandra när de började spela in en skiva ihop för att sälja till danspubliken. 10cc är ytterligare ett av de där märkliga banden som tycks kunna uppstå i Manchester och ingen annanstans. Fyra killar som knappt pratade med varandra. Eric Stewart och Graham Goldman hade spelat ihop sedan de var barn. De skrev låtar ihop och jammade ihop och så. Lal Cream och Kevin Godley hade spelat ihop sedan de var barn och de skrev låtar ihop och jammade ihop och så. Paren träffade nästan bara varandra i studion eller på väg upp på scen, hade inget umgänge, repeterade inte ens ihop. Ändå blev de bland de största banden någonsin. Den största hitten är I'm Not In Love. Första hitten och bästa hitten är Godly and Creams otroliga Donna. Den är både en parodi på popmusik och helhjärtad popmusik samtidigt. Cream beskriver den som en låt om Manchester. Det framgår inte helt av texten, men undertonen finns där. Och om skillnaden på de drömmar hans föräldrar, arbetare i Manchester, unnade sig att ha och som han och hans generation avfärdat som helt omöjliga att uppfylla för egen del. Det finns ingen framtid för Manchester, Dirty Old Town. ...1976... öppnar Electric Circus och det blir norra Englands största punkscen. Det är där Sex Pistols gör sin mytomspunna spelning den 4 juni som sägs ha gett upphov till hundratals av de 30 personer som var i publiken gav sig ut och bildade egna band. Ett av de band som påstås ha bildats efter den kvällen är The Buzzcocks. Det finns andra stora band som mytologin säger har uppstått den kvällen. Joy Division, Simply Red, Certain Ratio, Dirty Column, bra band, viktiga band, band som till 100% är uttryck för Manchester och i Simply Reds fall också uttryck för 100% värdelös musik. Här föddes idén till Manchesters stora skivbolag, det finansiellt anarkistiska Factory Records. Men för den här framställan, kära jury, är det The Buzzcocks som är det mest intressanta. När de får jättepop-hit med Ever Fallen In Love With Someone You Shouldn't Have Fallen In Love With skriver tidningarna om den där kvällen med The Sex Pistols. De berättar om den själva. om Johnny Rottens skoningslösa men märkligt tydligt artikulerande framförande av texterna och hur Sex Pistols musikaliska geni och motor Glenn Matlock visade att det går att vara både tekniskt briljant basist och melodisk musiker och punkare samtidigt, och fick dem att inse, The Buzzcocks alltså, att de borde bilda band, och så bildade de band. Det är bara det att The Buzzcocks spelade på Electric Circus 3 veckor innan Sex Pistols gjorde det och inspirerade The Buzzcocks att bilda band. Buzzcocks var dessutom förband till Sex Pistols på Electric Circus. Ni kommer ihåg Wells och Tidsmaskinen. Jag gör det bäst, ni gör det också. Folk frågar sig ofta när 1980-talet började. Jag brukar säga 1982, men det finns argument för andra år också. 1980 har till exempel mycket som talar för sig i och med sitt nummer. Men å andra sidan så var det 1983 som 80-talsmodet blev mode och syntpoppen regerade och hårdrocken började permanenta sina hår. I Manchester började i alla fall 80-talet 1982. Här hölls Eurovision Young Musician Song Contest för första gången. Inte för att Manchester var känt för sin slagerpublik, utan för att där fanns en anrik konsertsal som fått sin symfoniorkester nedlagd när Thatcher slopade kulturstöd till konstmusik utanför London, och BBC såg en chans att rädda den. Dessutom så fanns det planer på att flytta BBCs underhållningsavdelning till Manchester. Sändningen blev ett fiasko. Ingen vann, tillfälligt avbrott större delen av tiden. 12 maj 1982 öppnar Factory Record dans- och rockklubben The Hacienda. Under 10 år kommer det vara platsen där kulturellt relevant musik frodas i England. Thatchers England var tvådelat. Södra England hade en ekonomi som gynnades av det konservativa partiets politik, men norra England krossades. De industrier som fanns kvar lades ner. Det var såklart inte regeringens fel. Thatcher kunde inte bestämma att asiatiska fartyg skulle vara dyrare än europeiska, för att det var de inte. Eller att nylon inte skulle ersätta tyg helt i damstrumpor. Men det var Thatcher som krossade fackförbunden och monterade ner A-kassan. Popbanden i söder skrev om att dansa och knarka och om att förverkliga sig själva. Banden i norr skrev om att dance and laugh and screw 'cause there's nothing else to do, och om att knarka och om att vara arbetslös och om att typ ta livet av sig innan 30. The Smiths bildas i Manchester 1982. Alla hatade Morrissey redan från början, men han sjöng det alla kände. Bara det att han klädde känslorna i pretentiösa ord och total sorg. The Smiths var helt otroliga genier, extremt Manchester. The Smiths spelar på Hacienda första gången som förband till New Order, som tidigare var Joy Division men som bytt namn efter att Ian Curtis tagit livet av sig. Det var inte helt ovanligt att unga män tog livet av sig i Manchester. På 80-talet låg de i absoluta självmordstäten i Storbritannien. Och det gör de fortfarande. På Hacienda tar The Stone Roses och Happy Mondays form. Det som kommer att kallas Madchester. Hacienda gör ecstasy folkligt. Man dansar hela nätterna. Ecstasy är lycka i pillerform. Det är verklighetsflykt. Och åren 1987-1991 är de bränslet i norra Englands musik. Hopplösas musik. De arbetslösas musik. Ecstasy avslöjar också bristerna i Factory's affärsplan, som redan innan Ecstasy var ytterst tveksam. Tony Wilson, ägaren, delade vinsterna på skivförsäljningen lika med artisterna och lät dem behålla alla rättigheterna till låtarna de skrev. Schysst mot artisterna, men inte affärsmässigt för skivbolaget. Och på Hacienda baserade han kostnaden för inträde och alkohol på att han tyckte att alla skulle ha råd att gå ut och dansa och supa sig medvetslösa 6 kvällar i veckan. Och i en stad med en arbetslöshet uppåt 25% blir det väldigt låga priser. Eftersom den som tar ecstasy inte köper alkohol försvann de lilla intäkter ölen gav. Klubben går under. Men sommaren dansade de där åren, och Happy Mondays dansade mest. Deras debutskiva Squirrel and G-Man 24 Hour Party People Plastic Face Can't Smile Whiteout är vad Manchester var de där åren, inpressade på svart vinyl på grund av olika syn på upphovsrätt mellan å ena sidan Happy Mondays och Factory Records och å andra sidan Michael Jackson som köpt rättigheterna till Lennon-McCartneys låtar ersattes låten Desmond med låten 24-Hour Party People. Desmond, det är fantastiskt. 24-Hour Party People är gud och underbar och helt otrolig på alla sätt och vis, men det gör inte Desmond sämre. Med Desmond visar Happy Mondays dessutom att en låtstöld inte behöver vara dålig. Desmond är det enda positiva man kan säga om Obladi Oblada. En av låtarna på Happy Mondays skiva heter Oasis. Och 1991 bildades ett band i Manchester som tog både namnet och Happy Mondays inställning till upphovsrätt, och det är Oasis. Kära jury, ni kan se där borta där de åtalade sitter. Det här handlar om deras mest avancerade låtstöld. Ja, de har utfört många och de har blivit påkomna. Oftast har deras låtskrivare helt enkelt bara erkänt och sagt fuck it, min låt är bättre, vad fan gnäller ni om? Oftast har han rätt. Oasis låtar är oftast mycket bättre än låten den är stulen från, och nästan alla andra låtar också. För övrigt, det finns ingen låt på Oasis första två skivor som nog inte är bättre än allt som finns överhuvudtaget. Argt Manchester. Men vi kan inte ignorera de där låtstölderna eftersom det faktiskt visar ett mönster, och dagens mål handlar om en låtstöld dom. Mest låtskrivaren Noel Gallagher faktiskt försökt dölja. Så de har försökt dölja på ett sällsynt, utstuderat och listigt sätt. Vi börjar med att titta på de fall som redan är avgjorda. Häng med. Först ut har vi Shaker Maker, enastående Oasis-låt, fullständigt värdelöst insmickrande popmisär av misstänkt kristna The New Seekers som I'd Like to Teach the World to Sing, samma låt dock. Så pass lika är låtarna att när Oasis coverbandet Noasis gjorde den egen en cover på I'd Like to Teach the World to Sing som om Oasis hade gjort den. Alltså de ändrar ingenting i originallåten I'd Like to Teach the World to Sing utan bara gör det. Hur hade Oasis gjort detta? Så blev deras cover på den en större hit försäljningsmässigt än vad Oasis låtstöld i form av Shaker Maker blev. Och det tycker jag är en av musikhistoriens absolut roligaste detaljer. Cigarettes and Alcohol har en fantastisk låttitel, om inte annat. Väldigt Manchester. Underbar låt på alla sätt. Liam sjunger som bara han kan, och det kan han. Och bandet spelar sin skramlande Wall of Sound fast på brittisk vis. Det är tungt, det är attityd. Det är också Mark Bolan och T-Rex jättehit Get It On. En låt som faktiskt kan vara bättre än Oasis låtstöld. Det är inte ofta det händer, men det här kan vara ett sånt fall. Noel fick frågan om han stulit riffet från Bolan och han svarade, ja, det ska journalisten skita i. Och här avslöjar Noel Gallagher hur jävla smart han är, hur popkulturellt bevandrad han är och vilken otrolig humor han har och som han kan leverera med perfekt timing. Med stenansikte svarar han journalisten att journalisten ska skita i att Noel stulit riffet för Who Needs T-Rex When You Have Oasis. Oasis första jättehit blev Whatever. Den köptes av både rockpublik och poppublik. Melodin är stulen rakt av från Neil Innes How Sweet To Be An Idiot. Innes stämde Oasis och fick stå med som låtskrivare och alla blev glada. Innes och Gallagher gillar varandra. Och eftersom Innes karriär i mycket bygger på att skriva låtar som låter nästan exakt som andra låtar men ändå på marginalen rätt sida om vad som är lagligt har de mycket gemensamt. Innes är trots allt grabben bakom hitten Ouch! Ouch! You're breaking my heart. Ouch! I'm falling apart. Ouch! 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 When we first met, I must admit, I felt for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things, it seems upset the apple cart. Ouch, ouch, ouch. What is this thing called love? Why do they say it makes the world go round? I can't explain the way I feel for you. My feet don't touch the ground. Ouch, don't deserve me. Ouch, please don't hurt me. Ouch. When we first met, I must admit, I fell for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things, it seems upset the apple cart. Ouch, don't desert me, ouch, please don't hurt me, ouch. Out, out, out. Den näst bästa låten Oasis spelade in är She's Electric från What's the Story Morning Glory, och den stjäl sitt slutparti från With a Little Help from My Friends, och sticket från signaturmelodin till barnprogrammet You and Me. Inledningen till Don't Look Back in Anger är Lennons Imagine och så vidare. Det finns många fler exempel, och alla har Noel erkänt och sagt att det skiter väl han i, min låt är bättre. Vi pratar alltså om en återfallsförbrytare, en man som helt enkelt inte kan låta bli. Det gör dagens fall ännu mer märkligt eftersom det är så utstuderat. Det gör att nästan allt vi tror vi vet om hur universum fungerar är falskt. Jag pratar om Oasis bästa låt, Supersonic. På Supersonic hittar Oasis sin ljudbild, och den kommer de sedan hålla fast vid. Låten är bland de första de skrev till och spelade in för sin debutskiva Definitely Maybe, och den fungerar utmärkt som skiljelänge mellan Ecstasy och Dance Manchester och Rock och Gräs Manchester. Noel höll sig framme direkt när den släpptes. Han påtalade en låtstöld innan någon annan gjorde det åt honom. Hör ni gitarrsolot på slutet, sa Noel. Det snodde jag direkt från George Harrison My Sweet Lord. Det är Harrisons gitarrsolo. Men han snodde ju själv My Sweet Lord, så han kan ju inte klaga, säger Noel Gallagher. Det, min kloka jury, är en avledande manöver från Gallaghers sida. Han vill avleda uppmärksamheten från att han stulit B-temat från en helt annan artist, från en som brukar kallas för sitt bands George Harrison. Supersonic har inte riktigt någon direkt refräng, men den har en vers och sen ett B-tema som återkommer två gånger. Vi lyssnar på låten. Tänk särskilt på andra musikaliska temat.
The doctor on a hill.
Supersonic från Oasis, Definitely Maybe. Nu när vi har slagit fast att Noel Gallagher är den mest låttjuviga poplåtskompositören någonsin och visat mönster, så säger alla rimliga sannolikhetskalkyler att om en låt med Oasis låter som en låt från en annan artist, så har Noel Gallagher stulit den. Visst, filosofen David Hume konstaterade för 400 år sedan att det är ett logiskt felslut att förutsätta att A ska följa B bara för att det hittills alltid följt B. Att solen gick upp igår innebär inte att den med 100% säkerhet kommer att göra det igen. Bertrand Russell gjorde 1910 liknelsen med att kalkonen som fått mat av bonden varje morgon kan ha fruktansvärt fel om att den ska bli matad när bonden kommer till kalkonen morgonen den 23 december. Men generellt gör vi rätt som förutsätter att korrelationer, alltså händelser vi inträffat tillsammans, vi aldrig observerat något undantag från, kommer att upprepas även nästa gång. Därför menar jag att ni i juryn ska förstå att det är närmast helt orimligt att det vi står inför här är något annat än Noel Gallaghers mest förslagna kupp. Och hans brottsoffer, Ace Frehley, gitarristen vars distinkta gitarrspel gjorde gruppen Kiss till något mer än bara en uppsminkad Rolling Stones-kopia. Ett geni, en legend, enligt sig själv också ibland rörmokare. Han skrev inte de flesta av Kiss låtar, även om han skrev många av de bästa av Kiss låtar, men hans gitarrspel höjde allt annat, och det är flytande och lekfullt och fullständigt unikt. När Kiss släpper sin första skiva 1974 är det hans gitarrspel recensenterna hyllar. De tycker inte det fanns så mycket annat att hylla. Med skivan Alive från 1975 blev Kiss ett av de största banden. Berömmelse, pengar och obegränsad tillgång till droger och alkohol. Ace kan inte säga nej, han är inte nej-sägare, men hans gitarrspel fortsätter att utvecklas, och det gör hans låtskrivande också. På Shock Me från Love Gun, den sista av Kiss klassiska sex första studioskivor, sjunger han huvudsång för första gången, och det är första gången en av hans låtar har en sån där perfekt Ace-refräng som är melodisk klockren samtidigt som den är lite fel, det vill säga precis som alla Ace-gitarrsolon. Det ligger nära till hands att kalla Ace för bandets George Harrison. Unik gitarrist, bra låtar, men få låtar. Och precis som med George Harrison är Ace Frehleys första soloskiva ett mästerverk och sålde bra mycket bättre än de andra killarnas skivor gjorde. De släppte var sin skiva 1978. Det stod Kiss på omslagen för att visa att de fortfarande var ett band. Ace fick största singelhitten med sin första soloskiva New York Groove, en cover som Ace gjorde till helt och hållet sin egen. Ni vet hur de där seriemördarna i fantasilösa thrillers alltid lämnar ledtrådar så att de kan åka fast. För om de inte gjorde det skulle filmen inte funka. Jag tror Noel Gallagher är likadan. Anledningen till att han spelar solot från My Sweet Lord på Supersonic är att han vill åka fast. Han spelar solot från största hitten från första soloskivan från en medlem i The Beatles. På samma sätt som Ace Frehley var Kiss George Harrison, så var George Harrison The Beatles George Harrison. Noel spelar solot för att han vill få oss att tänka på Ace. Är det ett hån eller är det ett rop på hjälp? Efter Kiss soloskivor 1978 ändras dynamiken i bandet. Ace har plötsligt högre status, inte minst hos skivbolaget Casablanca, som efter att bandet fått en hit med balladen Beth, som sjöngs och delvis skrevs av trumslagaren Peter Criss. De hade legat på Kiss om de där soloskivorna, för de ville ha en soloskiva från Chris. Men Chris soloskiva blev ingen hit, trots att den marknadsfördes hårdare än de andra och det släpptes fler singlar från den. Nu var det Ace som var skivbolagets gunstling istället. Vilket såklart måste känns konstigt för Gene och Paul, som skrev den mesta musiken och skötte det mesta andra med bandet. Det är ett vilset Kiss som spelar in Dynasty 1979. Peter Criss medverkar knappt, men Paul Stanley styr skutan och Ace är med och håller ihop den. Skivan har en tydlig discofil, falsettsång, I was made for loving you. Ace ansvarar för arrangemangen på tre av låtarna, och igen är hans speciella sätt att skriva en fräng där. Hard Times och Save Your Love är otroliga rocklåtar och poplåtar. Turnén efter skivan blir ett fiasko trots hitlåtarna. De får ställa in spelningar. Peter Criss får sparken. De följer upp Dynasty med Unmasked. Det är en av de bästa skivorna någonsin och den första sedan 1974 där Kiss verkligen vågar experimentera och röra sig utanför sina bekväma gränser. Ace gör några helt otroliga solon och skriver tre magnifika låtar. Hans sista skiva med bandet innan återföreningen på 1990-talet där The Elder Music from The Elder. Det skulle bli en film och tre skivor på raden, men det blev bara en. Också den enastående. Efter det tar han av sig sminket och slutar vara The Spaceman. He was The Spaceman, but now he's Ace, och så vidare. Men kom ihåg att The Spaceman inte bara spelade gitarr. Nej, i dokumentärfilmen Kiss Meets the Phantom of the Park får vi se att han kan flyga, skjuta laser med ögonen och resa i tid och rum med tankekraft. Det låg inom hans kompetensregister och möjligheter. Efter några år gör han comeback som artist, bildar bandet Frehley's Comet och släpper skivan 1987. Hans karriär går trögt, men den går. Briljanta låtar, men hans alkoholism gör det svårt för honom att marknadsföra dem. 1996 återförenas Kiss, på med sminket och ut på arenorna. Rymdmannen är tillbaks. En ny skiva blir det också, men Ace får bara med en låt på den och spelar bara gitarr på fem till. Hans Into the Void är i och för sig den sista bra låten Kiss spelade in, innan de nu gick i pension för några månader sedan. Efter Kiss avskedsturné 2001 slutar Ace i bandet för sista gången, även om bandet fortsätter göra avskedsturnéer. Tre till blir det. Ace hittar tillbaks kärleken till musiken och blir mer produktiv än någonsin. Skiva efter skiva med låtar långt bättre än något Kiss gör. Han är nykter, han är stark och han sjunger om rymden, om tidsresor och om sin snopp. Och han gör det inte sällan samtidigt. Kiss spelade sina greatest hits år efter år med en fake Ace på gitarr och en tam huskatt bakom trummorna, och de fick publiken att jubla till de allt mer förinspelade numren. Under den tiden skrev Ace nya låtar, spelade på små klubbar, insåg att kultstatus inte är något man kan ha på banken, men det gör att man kan ha kul. Hela tiden gjorde han nytt. Alldeles nyss, 2024, kom han senaste. 10,000 Votes heter den. Hyfsad skivan och riktigt, riktigt bra låtar. Hade den kommit 2004 hade den legat helt rätt i tiden. 1994 låg den helt rätt i tiden. Ace Frehley är inte en vanlig gitarrist. Ingen spelar som honom. Ingen skjuter raketer från gitarren som honom. Ingen är så barnsligt, lekfullt och avslappnad cool som honom. Han är Steve McQueen 1968-1972, fast med gitarr och odödlighet. Om vi läser den vetenskapliga avhandling om gruppen som gavs ut av forskningsinstitutet Marvel Comics 1977, så fick Ace Frehley sina Ace-krafter av en magisk amulett. Alla fyra fick sina krafter så. Gene fick krafterna att kunna hypnotisera och fladdermus flaxa fram flygande och spruta eld. Paul kunde se det som är osynligt och vara stark och någonting annat med stjärnögat. Peter fick klor och morrhår och kraften att kunna pryla tjejer som var mycket mindre än honom tills de inte var mer än små blodiga högar. Ja, alltså hjältar var inte PK för. Men Ace fick kraften att flyga genom rymden och tiden och skjuta laser med ögonen. Den rimligaste förklaringen till att refrängen på Ace Frehleys singel Cherry Medicine låter exakt som B-temat på Oasis Supersonic är alltså att Noel Gallagher träffat Ace när Ace gjorde en av sina många tidsresor. Att Ace spelat Cherry Medicine för Noel och att Noel därefter insett att den smartaste låtstölden man kan göra är den på en låt som inte skrivits än. Kära jury, vi har alltså en känd återfallsförbrytare som gång på gång stulit låtar från oskyldiga artister, som har en hook i en av sina mest kända låtar som är närmast identisk med hooken i en annan låt. Ace Frehley, en hederlig människa som förtjänar rättvisa. Det måste få vara okej att vara en kosmisk tidsresenär även om man är godtrogen. Ska ej straffas för att han tror det bästa av människor? Nej, nej, säger jag. Nu, mer än någonsin tidigare, behöver vi visa att vi i vårt samhälle belönar tillit. Lyssna själva, jämför. Det kan inte vara en slump att Noel Gallaghers Supersonic låter som Ace Frehleys Cherry Medicine. Han trodde han kunde komma undan med det genom att listigt skriva sin låt 30 år före Ace skrev sin. Men oss lurar han inte. Oss lurar han verkligen inte. Först en liten repetition av det berörda stycket i Supersonic och sen Cherry Medicine i sin helhet. När refrängen kommer kommer ni höra det tydligt. Världens bästa poplåt yrkar på lagens strängaste straff. Tear down the wall, eller vad det kan vara. Enligt Pink Floyd är det det. Och de har säkert rätt. Vi hörs. But before tomorrow, here's my friend say.
And I knew right then and there you'd always take my breath away. I never thought I'd find that special one. You're always on my mind. I knew I had to change my ways for sure to keep you by my side. You're captivating, so fascinating.
Ja, det här är alltså Ace Frehley som tonar ut. Och nu, det som kommer nu i det här avsnittet här, det är bara några minuter till. Det är ren överkurs. Stäng av. Jag ville bara säga att jag har blivit så inspirerad av det här med låtstölder och detektivarbete att jag, efter jag spelade in förra avsnittet om detta som handlade om hur Guns N' Roses inspirerats av lite olika artister när de komponerade Sweet Child O' Mine. Så, jag satt och tänkte, ska inte jag också få stjäla låtar om alla andra stjäl låtar? Kan väl jag stjäla låtar? Så jag tänkte så här att om jag kombinerar två klassiska riff till ett, skär lite, plocka lite där, kanske jag kan också kan jag kanske också bli lite rock'n'roll så där. Så jag plockade fram gitarren. Jag är ingen duktig gitarrist, men jag kan fan spela ett litet riff i alla fall. Så jag plockade fram gitarren, tog riffet från Metallicas Enter Sandman, tänkte det har ju de också snott, så då kunde jag ju sno den, och det blev ju onekligen en hit, vilket vi också diskuterade i avsnittet om Sweet Child Land of Mine. Och sen tänkte jag, vad finns det mer för riff? Vad är det något riff? Vad är det riffigaste riffet av alla fiffiga riff att riffa på? Jo, tänkte jag, det är såklart Smoke on the Water. Riffet som nästan alla gitarrister börjar med att lära sig spela helt fel. För att de spelar inte dugg likt Ritchie Blackmore. Men jag tänkte om jag slår ihop dem, spelar dem lite sådär om vartannat, skäl dem rakt av, så kan jag ju, jag kan också skriva en låt. Så det gjorde jag. Så jag skrev en låt som texten kom att handla om drömmar, om att drömma om att vara den där gitarristen som står på scenen och spela sina stulna låtar och få applåderna, istället för att till exempel rent taget och luften vara en slavande kommunarbetare i någon sorts korridor i Malmö där ingen kan höra dig skrika, eller om de hör dig skrika så hör de inte skillnaden på dina skrik, och när Kevin den jäven sitter i kontorslandskapet och pratar om brudar och bitcoin och skit på sin telefon för att ingen hör någonting, allting smälter samman. Så, hur som helst, jag skrev en fråga, är det så här, är det här så bra det blir, frågade jag, stal lite riff, bubblade ihop dem, skrev lite eget. Jag tror det är tillräckligt ostulet för att klara sig. Men oavsett, om man lyssnar noga på den här låten som alltså jag har skrivit och spelat in hellre än bra, så stäng gärna av, så finns de där. Det började som en låtstöld, tog egen fart. Nu säger jag hej då på riktigt den här gången. Jag lägger in låten Är det här så bra det blir? Och så kan vi ju ställa den frågan tillsammans. Är det här så bra det blir? Det hade ju kunnat bli bättre, eller hur?
Glider in på föräldrarna. Oh.